Jaha, mina damer och herrar. Det har blivit dags för ännu en dejt och ännu ett avsnitt av Röse och...
McAllister!
Alltså... Yeah! Dejt nummer 25.
Ja, värsta jubileet. Härligt.
Ja, det är jubileum. Toppen. Mm. Vad kallas det för? Bomullsbröllop. Jättekonstigt och långsökt. Skitsamma. Mm. Du, bara recap snabbt. För du berättade just precis för mig när jag satte på rec här att du har gjort något i morse. Säg. Bjud in oss i din värld.
Ja, men precis. Jag vaknade och så såg jag ögonvrån och stort med liksom mycket ben. Och bara, var ska stora spindeln? Och så var det en 15 centimeters krabba inne. Liksom bredvid, vi bor ju kanske 700 meter från havet. Jag bara, skjuts in, gör den här.
Så jag tvungen att lägga... en power walk hade han gjort.
Ja, precis. Jag var tvungen att lägga en burk på det, vet, ett pappersblad och slänga ut den i ån utanför. Och sen så, ja, jag dödade en sån där stor spindel också häromdagen. För då, det var någon så här flygmyror typ som kläcktes med, vet, tiotusentals. Alltså det var överallt. Vi var tvungna att stänga överallt. Det är så hett och regn. Och då kom ju allting ut. Så helt plötsligt hade vi ju 70 grodor och det var stora spindlar ute och så här, överallt. Liksom. Ja, det var sån fest. Och såklart var det ju en så här jättespindel. Säkert om du tryckte ner en platt kanske den var 25 centimeter mellan vingspannarna eller någonting sådär. Och då var alla bara så här,
som de har.
Precis. Och alla bara, det där får du ta. Eller Erik, för det var också lite så här hysch, hysch. För Beppe tycker nämligen att det här är jätteläskigt med stora spindlar. Så vi försökte låtsas som ingenting. Så jag tar en stor burk, för jag gillar inte att döda djur. Liksom. Så jag tar en stor burk. Och då börjar jag gå efter den. Och då så jättesnabbt så börjar den liksom krypa emot mig. Typ upp som mot benen.
Den attackerar dig. Ja. Och, jag bara, och vad gör du? Med knytnäven eller vad gör du?
Nej, då springer jag bara... Alla bara, vad är det som händer? Jag bara, nej, pappa kittlar mig, du vet. Och så gick jag tillbaka och då började jag jaga den istället. Och då började den springa. Och sen vände den igen och då tog jag burken och liksom halvslängde den lite.
Hade den killer look? Kunde du se ansiktsuttrycket på spinnen?
Alltså den hade ju såna här små stora tänder framme som liksom droppade med någon sån här saliv.
Jag vet, det droppar.
Ja, och det var säkert, mellan tänderna var det säkert 1,5 meter. Alltså den var så stor.
Men trampade du på den? Alltså hur kändes det?
Nej, jag trampade på den.
Med vilken kroppsdel?
Jag slängde burken på den och så tänkte jag, gud vad bra, nu fick jag den. Men då hade jag kapat hälften av benen på den. Och då,
jag orkar inte.
Då drog den ihop sig och dog. Och då fick jag slänga ut den och så fick jag gå och plocka liksom de här benen.
Nej, men jag orkar inte, på riktigt. Och de ryckte.
Ja, det gjorde de.
Och de var liksom stora som liksom grenar. Mm-hmm. Nej, fy. Mm. Bra, tack för din inblick i ditt liv. Jag har ju haft den här veckan, livets vecka så att säga. Det har varit tre tal har skrivits och hållits. Jag har varit där i riksdagen och jag har varit på TCO som är ett stor bland annat samlingsplats för olika fackförbund kan man väl säga.
Verkligen.
Om man recapar snabbt. Och sen så på Tystnadtagnings stora branschdag där man bjudit in makthavare i branschen. Initierat av bland annat Svenska Filminstitutet och SFI och så. Men efter året som gått. Så alltså att vara kanalchefer och dramachefer, producenter och castare och regissörer och folk som är där för att branschen har ju lyssnat och vill liksom samarbeta och veta mer hur ska vi gå vidare. Så det var liksom tre ganska tunga månader ska jag säga när jag har fått gå upp och åkt tåget vid 6-tiden på morgonen typ och suttit och skrivit i ett collegeblock med en trubbig blyertspenna och försökt sitta på nätterna och skriva eller liksom blandat med blöjor och mannagrynsgröt hitta någonstans där jag kan få formulera detta viktiga som jag och mina systrar vill ha sagt så att säga. Och det är inte direkt så att man åker liksom limousin fram och tillbaka till sitt jobb utan det är ju liksom jag som slår ett slag för kommunal färdväg men bor i Tjotaheiti för tillfället som man också bygger om Stockholm så det tar sin lilla tid. Man hankar sig fram med, med sina ord av guld som man vill liksom formulera och som är viktiga och sen åker man vidare runt i tunnelbane- och bussystem med nästa budskap. Så att det har varit en mäktig vecka och jag är jätteglad för den. Mm. Och jag tycker jag nog har lyckats formulera mig. Och i nästa podd ska jag läsa upp ett av talen faktiskt, tänkte jag. Mm, det är några minuter bara, men jag tror att det kan vara fint. Bra.
Ja,
jag vill dela det med
er.
Och jag tyckte att det kändes jäkligt fint och häftigt att få gå in där i riksdagen och gå för de här vackra trapporna och gå förbi en bronsbyst av Olof Palme. Och man såg att hans, liksom, precis som Margareta Krook som står staty utanför Dramaten, hennes näsa är liksom berörd, hennes karaktäristiska näsa har människor gått förbi och tagit på för att liksom känna på henne. Och samma sak med statyn på Olof, hans näsa var liksom lite nött och extra glansig.
Det är väldigt, väldigt fin liksom, den här statyn faktiskt.
Och sen komma in i första kammaren och stå där faktiskt kvinnor långt innan mig har stått och kämpat för kvinnors rättigheter. Det var väldigt, väldigt fint ju. Så att det var en stor stund i mitt liv på något sätt ändå.
Det var verkligen suveränt. Men du, jag läste, tror du var på din Instagram eller någonting, men jag såg att det inte var så mycket män närvarande just i riksdagen på det här.
Nej, precis. Det var ju två män, eller det var tre, men det visade sig att en av männen var en av de som jag arrangerade det hela. Så att det var ju två män som kom och lyssnade på MeToo-seminariet liksom ett år senare och hur ska vi gå vidare. Det var två män som kom.
Men det är ju bedrövligt.
Hörde ni det, damer och herrar? Två män kom in till första kammaren för att lyssna på det här seminariet.
Men hur funkar
man
det med de här seminarierna?
Alltså, till slut fick jag liksom
Ja,
men jag tror nog att den här inbjudan har gått in till alla. Gått ut till alla
i riksdagen som då kan delta.
Ja, det tror jag. Och säkerligen mer därtill. Men då var jag ju tvungen att säga det när jag började. För det var först så höll jag pratade i några minuter. Och det var ju flera andra inbjudna, bland annat liksom från Mäns för jämställdhet och Journalistförbundet och så vidare. Men då så skulle vi sen vara på ett litet sitta fyra stycken och svara på frågor. Och då var jag tvungen att börja med det och bara så här, be folk se sig om, vända sig om och titta runt i salen och bara meditera över representationen och helt enkelt ställa frågan, var fan är alla snubbar? Så det var ju liksom inte klokt. Det blev ju såklart skratt på det och en liten lätt applåd eventuellt, men det var ju liksom inte roligt någonstans. Och nästa fras blir ju då, när ska liksom vi förstå att våld mot kvinnor och orättvisor och ojämställdhet är inte en kvinnofråga, det är en mansfråga.
Nej,
alltså
precis.
Borde männen vara med oss i det här. Så att där har vi mycket kvar att göra och där ska man ju fortsätta kämpa. Och så var det ju något rikspucko som kommenterade på oss, ah, det är inte så konstigt när ni skyller på alla män. Men vad är det frågan om? Vilken sten har du sovit under? Vi skyller inget på alla män. Nej. Vi vill ju ha ett samarbete. Det vet ju folk som liksom, jag vet inte, åtminstone har gått ut grundskolan vet väl att det här inte handlar om att vi skyller på alla. Vad är det vi skyller? Vi skyller ingenting. Vi visar hur samhället ser ut. Så att vi får se. Det är mycket kvar att göra. Och jag ser fram emot att liksom dela sådana glimtar i den här podden ju. Och gärna läsa lite av det som jag skrev. Men en sak som har varit här i Svedala, som jag inte vet hur det ser ut på Bali, men det kan vi ju gå in på snart. Det har ju varit fars dag här igår.
Just det.
Firade ni lite fars dag?
Nej, jag såg det typ på kvällen att det var fars dag. Och sa typ lite förbifarten till Erik att den där milkshaken som du typ betalar för, den kan vi säga fars dag.
Deppigt.
Så himla deppigt.
Men det är inte du som ska fira honom, det är dina barn.
Jo, men de hjälpte jag inte att fira honom heller. Och min pappa, han fyllde år för en vecka sedan. Han försökte jag ringa, men han svarade inte. Så det blev liksom pannkaka av alltihop. Men grejen är att när jag växte upp så... Min mamma och pappa älskade att fira mors dag och fars dag. Och Erik och Eriks familj tycker att det är värsta öken. Så det har blivit liksom att jag går och är lite småsur varje mors dag för att ingenting händer. Och sen blir det nästan så att jag gör det till en överdriven grej. Alltså lite så här fult. Jag vet inte varför, för jag tycker inte jag brukar vara sån annars, men... Jag har bara skitit i det på första dag för att han är så här, oh ja, whatever, det är någon kommersiellt jippo liksom så. Fast jag tycker det är lite fint när man kollar på Instagram och ser bilder när folk lägger upp på sina papper och sådär. Så ja. Men ni har firat.
Det behöver, ja, alltså min man är ju då ute på turné. Han hade premiär i fredags. Jag vill säga, jag ska försöka, jag säger alltid att jag ska ta bilder och skicka till dig så du kan lägga upp, men du ska fan göra det. Jag sitter i den här lilla pyttelilla hemmastudion som är ungefär en gånger en kvadratmeter. Här inne, vid mina knän nedanför mig nu när jag tittar, så står ett barnpiano av rosa plast som jag har fått av Anna Rosenberg för länge sedan till mina pojkar. Och en mycket liten trumma. Här inne i studion har min man stängt in sig för att repa. Det här visar också så här, Hawaii-bolaget AB. Eller liksom, hur man försöker. Han ska ut på turné med Money Brother Anders. De ska fylla liksom lokaler från norr till söder i Sverige. Det här får vara hans lilla replokal, tydligen, på nätterna. Med ett barnpiano och en mycket liten trumma. Alltså vad... Du vet, för att han, man kan ändå öva akkord på det här lilla pianot. Det kan man göra, även om det inte låter någonting. Om man inte vill sätta på en sån här knapp så det blir bossa nova i bakgrunden. Ja, nej, men han har varit ute på turné. Han har försökt också hitta glimtar av tid när han kan repa. Men jag tror han har varit bättre på att ta för sig än vad jag brukar vara. Så att han kom hem från Ystad igår. Och då fick han någon gammal muffins, tror jag, som han inte åt upp. Och så fick han en teckning av en son. Den andra sonen kom knappt ner och hälsade. Ja. Och en sexåring sa, jag har inte gjort något, men jag kan ge dig en kram. Så att, ja. Det var ju så att han hade liksom på något sätt haft sin... man kan säga att han fick en rockturné i första present. Ja.
Det är väl något som många önskar.
Drömmer om lite lätt, kan man väl ändå tänka. Ja. Nej, men jag brukar alltid bli lite, mycket, mycket lite firad. Men det är ju liksom barnen som ska på något sätt uppmärksamma sina föräldrar lite. Så att min pappa... ringde jag och bjöd på middag dagen innan och sådär.
Mm. Ja, men det är ju bra. Alltså, jag vet inte, jag har satt dubbel i det där. För att det är... Alltså, vi är inte jättebra på att fira varandra i familjen överlag. Eller sådär. Och då tycker jag kanske att fars dag och mors dag och Valentine kan vara ganska bra att bara såhär... Man kan väl göra något då. Men samtidigt så blir jag lite så här, vadå, ska man göra något bara för att det är såna här dagar? Jag vet inte, det blir sån...
Ja, varför inte när livet bara springer förbi?
Ja, men precis, men... det är så jag tänker också lite. Men apropå Jakob, men... så är det ju fantastiska bilder på dina söner och Jakob på The Way We...
Ja, visst är det.
Jättefina, vilket gäng
det är. Kul när det kommer, när det kommer en journalist och en annan fotograf och tar bilder, som man får bilder på sin familj. Det här med att leva med en fotograf, det är ju att leva med bagare, du vet. Bagarens barn, liksom. Man får köka Skogaholms istället liksom, för hembak. Så att det är inte mycket bilder vi har framme, så jag blev ju också glad för den här intervjun. Men om vi ska plocka därifrån pappan och flocken, liksom, dagens tema är ju lite fadersfigurer, pappafigurer. Från norr till söder och från tidernas begynnelse. Vad tänker du på när jag säger ordet pappa? Vad betyder det ordet för dig?
Jag tänker nog på värme och... I mitt fall så någon som alltid finns där ändå. Vilket är väldigt härligt. I mitt fall så handlar det också om att bygga. Vi skrotnissar bygger väldigt mycket ihop. Det är liksom min och min pappas sådär... nej, det är nog ganska milt, härligt, varmt i mitt fall. Det är väl honom jag saknar mest nu när jag är här borta också. Och tycker att det är jobbigast att vara längst borta ifrån. Men, sen kan
du prata med din pappa?
Ja, det kan jag nog. Men vi är nog mer göra ihop, tror jag. Än vad vi pratar. Alltså vi pratar ju när vi gör ihop. Men det är mer så vi umgås och kanske hittar liksom vårt sätt att prata på. Vi funkar, det finns ingen som har varit, han har jobbat som min assistent i flera år, och då finns ju ingen som jag jobbar så bra med som typ bara kan tolka det jag säger och liksom ta mig åt rätt håll och så. Vad tänker du själv?
Jag har en fråga till. Du har ju bara varit in och touchat lite på din mamma. Men om man förstått att det har varit lite rörigt och lite svårt stundtals. Har du och din pappa kunnat prata om din mamma, som ju då var hans fru en gång i tiden? Har ni kunnat prata om det? Om henne?
Ja, alltså det gör vi ju lite då och då. Det är också lite så här... Det tar upp väldigt, väldigt mycket av min tid. Även nu då och då. Med liksom den psykiska ohälsan på något sätt. Så det blir också lite så här att jag orkar inte riktigt gå tillbaka och prata så mycket om det. Och han har ju sin erfarenhet och jag har min på något sätt. Så att det känns som att vi liksom har rätt ut det och är överspeglade någonstans med det. Och det blir också lite infekterat någonstans, kanske för att min pappa nog känner lite som att han har valt min mamma, som då har blivit min mamma, som har blivit mitt problem. Som inte är hans problem längre för att de är skilda. Så det finns liksom en skuld där i också, som jag inte heller orkar riktigt gå in i då. Förstår du hur jag menar då?
Ja, förstår.
Så det är lite knepigt liksom så. Vilket gör ju att, ja, det har ju skapat en annan slags balans i familjen som inte har just med liksom fader och modergestalter och sånt där. Jag vet, jag har nog aldrig sett riktigt som det liksom fadersgestalten på det. Hur, men du har ju, verkar ju ha en fantastisk pappa som har varit en väldigt bra.
Ja, det tycker jag. Jag tycker han har varit en väldigt bra förebild eftersom han också har visat på något sätt. Han har varit den som har stått kanske lite för känslorna på något sätt i min familj. Att det är okej att ha, ja, men att det är lite okej att visa känslor. Att bli sådär, ja, bli emotionell eller rörd så man gråter eller den som ska försöka hålla tal men börjar skratta och gråta samtidigt. Lite så. Men samtidigt också ett barn av sin tid, det han kom ifrån. Kom till Sverige liksom efter kriget och tror jag kanske eventuellt ett visst eventuellt bildningskomplex som jag förstått senare, att märker ju också att han har liksom, ja, men det är intressant ibland om man kan känna sig mer erfaren och äldre än sin förälder på något sätt, va? Det är ju spännande när det där skiftet kommer. Men han är väldigt stolt över sina barn och han säger alltid det till oss. Och han tar ju hand om min mamma väldigt fint. Och sen är det liksom, sen vet ju jag att det finns grejer som man alla kämpar med. Alla familjer har sina liksom,
verkligen.
Alla familjer har verkligen sina sprickor och liksom sina tysta rum, minst sagt. Men som en manlig förebild, ja. Det tycker jag verkligen. Och det är så kul när man ser då vad man själv tänker att man ska ha för pappa till sina egna barn. Eller liksom, man letar ju omedvetet kanske efter någon som ska på något sätt vara lite lik. Jag vet inte. Jag tänker ändå att, jag tittar på mina systrar liksom, de har så jävla fina män och snubbar som de har, lever sina liv med. Och de är på många sätt också väldigt lika min pappa. Så här handyman och det bakas bröd och man bygger hus och man hugger och man gjuter betongbord och man går i skog och mark och det plockas svamp och man åker skidor och man ställer upp och man, du vet, det finns något av det där som är väldigt likt. Det är, som, det är kul att se att mina systrar också har letat efter någon som de kan dela en sin livskvalitet med på något sätt. Och att jag då omedvetet har varit lite förbannad över att liksom, jag har ingen som bakar surdegsbröd, alltså som jag. Nej. Jag har ingen som fäller träd och gjuter betongbord och bygger hus. Alltså jag har ju valt en konstnär och det är ju roligt, jag har ju valt aktivt, va? Men, och det är roligt, ja, att jag på något sätt det är bortsett. Nej, men varför tror jag att det, och så säger man slåss för självständighet och det ska vara jämlikt. Ja, men för fan, fäll trädet själv då, Eva. Alltså det är också kul när man får, jag undermedvetet så vill ju jag att min man ska vara helt händig. Undermedvetet blir jag sur när han inte kan laga diskmaskin. Hur fan ska han kunna laga en diskmaskin? Han arbetar inte på Electrolux. Alltså så här, nej, han det är inte hans jobb. Men då har jag ju liksom, jag jämför ju alla med, eftersom jag hade en pappa som kunde fixa allt. Liksom. Både laga trasiga BH-band och liksom. Och det här är kul. Istället för att, men sen får man säga, det är väl jag då som får ta tag i det. Vilket jag ju har gjort. Och han är ju en annan typ. Och ibland så sätter han ju de glasögonen på mig och säger så här, men du, jag, så här, I'm not your dad. Det är inte jag.
Nej, just det. Nej.
Du, nej, men då får jag bli lite mer som du. Att inse att det får jag, då får jag lära mig det där. Helt enkelt.
Ja, jag tror väl att jag istället, alltså jag bodde ju med min pappa, vi bodde ju själva, jag har ju inga syskon, så jag och pappa bodde ju själva sedan jag var 12. Så att jag, och han har ju alltid, eftersom jag var ensam barn, och han var väldigt sportig och gillade att bygga sådär, och jag har liksom alltid gillat min pappa, så jag har ju alltid hängt på. Så att jag tänker ju att jag har ju istället för att jag letat efter en man som är som min pappa, så jag har ju blivit mer som min pappa. Alltså jag märker att jag har lite samma humor som jag, så här, urusel. Alltså du vet, det är massa sådär, massa bra grejer och bra.
Jag ska se om mina skämt landar hos honom.
Precis.
Eller inte.
Nej, men, så att det blir mer som att vi är ett team. Och jag tänker att jag hela tiden kanske också har blivit kanske lite mer macho eller famcho, som jag kallar det för. Och liksom, jag ska minsann visa att vi tjejer också kan, för att jag var väl kanske lite den sonen som han aldrig fick kanske, om man ska vara väldigt så här, freudiansk på något sätt, jag vet inte. Men
gissa vad jag var då? Nummer 4 är en flickskara. Gissa 5 gånger. Eller hur?
Eller hur?
Nice try, folks. Det gick inte. Men jag tänker också hur man formas. Vi är ju liksom jämngamla. Och man, vad man växer upp med för manliga förebilder i typ litteraturen, böcker och film. Om jag droppar det, liksom, vad tänker du på då när du tänker från kanske din barn? Och vilka pappor har du haft liksom, som referenser, omedvetet eller medvetet?
Alltså i film och sånt, eller?
Ja, det film och böcker
på
är, som såhär, du har växt.
Ronja Rövardotter. Mattis. Mm. Mm. Mattis Borgs, ja.
Mm.
Mitt barn. Alltså så, lite den.
Jag har mitt barn. Ja.
Ronja, men där är du igen. Det är ju lite så här, han var ju i filmen som kom, du vet, hon var några år äldre än mig. Han var ju, alltså det var ju jättekul, tänk, hon är nästan år äldre än mig, hon är med i den där filmen.
Ja, du tänker här, Börje Ahlstedt pappan då. Du tänker inte på, du tänker Börje Ahlstedt pappan.
Se framför mig, och då är han lite skäggig.
Utan andra liknelser,
Precis, utan andra liknelser. Och då är han lite som min pappa också, tänker jag. För min pappa är så här, han är flintis och skäggig och liksom sådär. Mm. Och det var ju verkligen så. Min Isabel. Alltså, så jag tänker, det kanske blev som den pappan någonstans. Ja, fast när jag var liten så visade min pappa aldrig några känslor. Alltså jag har aldrig sett honom gråta fram till jag var 16-17. Och nu gråter han nog varenda gång jag ser honom, tror jag. Så det var också ganska intressant hur den svängningen har varit. Från att vara den här hårda pappan någonstans till som aldrig var uppvuxen med att visa känslor, till att sen bli.
Vad tror du den vändningen kom av? Det här båda har ju gått för många män håller ju liksom, machokulturen är så jävla hardcore för många pojkar och unga män och pappor som aldrig någonsin kan få släppa garden liksom.
Nej.
Och säga, jag är också skiträdd, jag är ledsen, jag är trött, jag liksom känner mig ensam, jag behöver kärlek. Alltså vad tror du, varför kunde han släppa garden plötsligt?
Jag måste jag faktiskt fråga, jag vet inte riktigt.
Fråga honom!
Kom, jag vet inte heller om han är medveten om det själv riktigt. Men jag tror att det var någon gång när jag började flytta utomlands. Jag började flytta utomlands omgången när jag var typ 18-19. Och det var ju, alltså eftersom vi då hade levt så tätt så blev det ju som en. Det är svårt där man är ensam barn. För man blir ju liksom aldrig, man blir ju mer en del av en relation utan att det är något sexuellt eller något sånt. Men mer, alltså även med två föräldrar så är det precis som att man är den tredje partnern istället för att det är liksom föräldrar och barn. Alltså det är ganska många ensamstående eller ensam barn som jag liksom kan säga det här på både gott och ont liksom. Det är liksom en treenighet på något sätt som reser runt. Och för oss blev det liksom en tvåenighet istället. Så när jag då, det där var ju också lite så här gränser som suddades ut i liksom i att så här, men vadå, vi ska göra det ihop. Ja, men jag måste ju liksom frigöra mig. Jag är ju ett barn liksom som ska lämna.
Men kände du ansvar då för honom att det var jobbigt när du skulle åka, att du tänkte att du fick dåligt samvete när du lämnade
Gud,
din pappa?
Verkligen. Ja. Och det vet jag inte om han medvetet la över på mig, men det blev ju så någonstans. Och sen var det ju massa liksom, det finns ju massa detaljer där, allt ifrån min mamma till vår ekonomiska situation och sånt där som också krävde andra uppoffringar eller andra liksom medverkan eller vad man ska säga från min sida också. Så att det var inte bara så att nu, som man kanske ser mer, alltså så finns ju klart det finns i Sverige också, men utomlands eller nu bara på Bali med generationsboende, så att man måste hjälpas åt på ett helt annat sätt. Så det är så jag är uppvuxen. Så att,
just. Ja. Jag pratade med någon om det igår. Det är så intressant det här med att vi är så ensamma, eller att vi liksom, vi skiljer oss från våra familjer, storfamiljer, och vi lever med våra nya familjer, eventuellt då vi som har skaffat familjer. Och många föräldrar är så ensamma, unga föräldrar, eller nya föräldrar menar jag, med små barn. Man är så ensam, man går där och drar sin vagn ensam. Och man går förbi på gator och torg, och från gardiner och bakom gardiner uppe i fönstren så tittar gamla människor ner på oss. Och de är också lika ensamma. Mm. De är avskärmade från sina ursprungsfamiljer. De behövs inte längre, fast de behövs så jävla mycket.
Ja,
tänk
precis.
Om den här unga pappan eller unga mamman som går och drar. Förvirrat att dra en barnvagn och tänker, hur gör jag? Är jag världens sämsta förälder? Hur gör man med mina barn? Jag är helt ensam, ingen aning. Kunde få möta den gamla farbrorn eller den gamla damen. Antagligen kan det ju vara, för det handlar om generationer som har lite bättre koll på babyvård då. Men att kunna mötas liksom. Men vi bara lämnar varandra i öar och tror att att det är det som är våran självständighet och våran frihet, att vi liksom, att vi har ekonomisk möjlighet nu att bara lämna varandra. Fan vad sorgligt ändå. Och jag tänker på när man lämnar barn på dagis, liksom, varför gör jag det?
Mm.
Och igår, apropå det med din pappa och samvetet, så stod jag i badrummet och skulle gå och lägga mig. Så hade jag fått ett litet miniutbrott över då att det tar så jäkla tid för mina barn att komma i säng. Och det är för att man ibland orkar man knappt natta dem för att man är så trött. Det tar sån tid, en sån evighetstid. Och då fick jag ett litet smärre miniutbrott. Och så sa min äldsta kloka son sådär att, men är du trött mamma? Eller jag sa såhär, förlåt, det är inte ert fel. Det har bara varit en väldigt tuff vecka, sa jag. Och då sa han, har det? Ja, sa jag. Jag har liksom varit nervös och jag har varit känt, jag har skrivit de här talen, jag har varit i riksdagen och försöker prata och förändra världen. Och det kostar på, jag är liksom inte en maskin. Så att jag har varit ganska trött och nu är det söndag och såhär, ja, det har varit en tuff vecka och jag har sovit lite och pappa har varit borta. Och då kommer han liksom att krama mig såhär. Och det händer inte så ofta. Och då kommer han att ge mig en kram där liksom i sitt rufsiga hår. Och då blev jag ju skitglad och tyckte så här, gud vad fint, jag fick en kram. Men sen när vi skildes åt att jag gick och la mig bredvid de här andra två som skulle ha någon bok läst, så tänkte jag att den här kramen, var det en kram, en krav-kram? För att jag gav jag honom lite dåligt samvete, förstår du? Kände han att han var tvungen att trösta sin morsa? Jag ska ju stå pall för allt, liksom, som man ju nästan alltid gör. Förstår du varför jag tar upp det här?
Ja, liksom, jag förstår verkligen. Jag försöker fundera på vad det... Men det är väl skillnad om du... För ibland kan man ju känna så här att jag verkligen... Eller det kan jag... Det är också svårt det där. För ibland kan jag verkligen be mina barn så här, jag skulle verkligen behöva en sån här beppekram som bara du kan nu. Alltså så. Och så får jag en sån beppekram. Och sen samtidigt vill man inte påtvinga det. Men där kändes det inte som att du frågade om det. Han gav ju det automatiskt.
Nej, men samtidigt så öppnade jag upp... Liksom, det kanske bara bra att man är människa och bla bla bla.
Ja,
men ibland kan jag ju känna att jag medvetet... Det här är ju inte alls någonting man vill skylta med på sitt CV. Men att jag medvetet liksom... Jag visar för mycket hur jobbigt saker och ting är. Eller hur trött man är. Eller hur förtvivlad man blir. Eller hur ledsen man är över någonting... Nästan lite för mycket för att de ska förstå mig. Jag vill att de ska förstå mig.
Ja,
men jag
precis,
kanske jag inte bara ska vara som mina föräldrar. Man ska bara stå pall. Man visar nada. Mitt hem var inte heller något känslohem liksom. På det sättet. Man liksom, jag har ingen minne av att någon någonsin krackelerade. Ja, en gång liksom. När min mamma låg i en brun plyschdress när hon var jätteung och vi var jättesmå. Och jag minns att hon sparkade och slog i golvet samtidigt. Och pappa sa så här, nu är mamma trött. Ja, men du har nämnt Ronjas pappa.
Men
vad har du mer?
Jag tycker vi måste landa mer i det här. För jag tycker det är ganska spännande som du sa nu. Men jag tänker, handlar inte allting om balansen då? Alltså så att jag tycker ju att det är viktigt ibland att gråta inför sina barn. Och berätta att det är tungt, att det är svårt hur man tänker. Så att de också har chansen att liksom få empatin och visa det. Sen är det ju liksom en skillnad på att lägga över skulden på det. Alltså så här att... Och det där är ju en hårfin gräns som man aldrig riktigt vet när man går över eller inte. Tänker jag, men man måste ibland måste man bara bita ihop och köra på, ibland måste man också våga visa.
Man vill ju att de ska känna att man klarar det. Man vill ju inte att barnen ska vara osäkra. Klarar mamma det här? Kommer vi ta oss rätt till flygplatsen? Har hon packat mina grejer? Alltså, man vill att de ska känna att vi klarar det. Vi kan breaka och man kan bråka och höja röster till varandra i relation. Men vi klarar det. Jag vill att de ska kunna lita på att jag fixar det. Och det brukar jag försöka liksom säga, att det går bra. Ja, jag är faktiskt skitledsen nu och trött, men det går över. Ge mig 2 minuter liksom. Så kommer det här gå bra. Jag vill liksom att de ska förstå det. För jag vill inte... Jag tycker det var så himla hemskt om man såg vuxna i ens omgivning som krackelerade. Det är ju en skräck, tror jag. Mitt minne av det är ju en skräck.
Liksom. Ja, men så är jag ju uppvuxen. Alltså,
jag förstår det. Eller jag förstår alltså, inget, förresten.
Såklart. Men där var det ju extremt åt andra håll istället.
Att det var väldigt mycket krackelerande.
Ja, det var ju totalt kaos. Alltså så. Så att jag har ju inte... Så det, jag har ju, jag vet inte om vi var inne på det här någon gång. Jag har ju oerhört svårt att lita på att någon fortfarande är där om vi har bråkat. Eller om det finns någon överhuvudtaget. Eller om man kan lita på vad någon säger. Eller hur. Alltså så. Så att det är ju... jag hade ju ingen sån säkerhet alls. Alltså under många, många år. Så det var ju så här... Det, då, och då hamnar man ju i någon slags vakuum som jag fortfarande tampas med. Men... Samtidigt som jag sa, som min pappa som inte visade några känslor alls, eller jag vet ju min man, han gråter ju väldigt sällan inför barn. Jag ska inte säga att jag gör det speciellt ofta heller, men jag är en sån som gråter när jag ser sport på TV eller jag kan se en liksom kärleksfilm eller någon berättar något fint, eller jag gråter när barnen gör något i skolan så de är så här, åh nej, ska du komma till skolan och gråta igen? Alltså så här, jag har väldigt lätt till att gråta så. Alltså Men det kan ju också urvattnas åt andra hållet ju. Men jag tänker mer att jag tror ändå att det är bra att visa att man kämpar, men man också klarar det genom att kämpa.
Såklart. Man vill ju att de ska tänka att det inte hinder allting, utan det är som platåer de får hoppa upp och vila på en stund. Och sen kan man ta nästa platå och nästa platå. Ja. Så att man inte tänker
Super Mario.
Ja, det har du rätt i. Som Livet Super Mario, som men man får inte spela. Ja, nej, men att man inte, man kan ju tänka att saker och ting är så oöversigligt. Och man försöker peppa dem. Alltså, du kommer klara det. Okej, du kanske inte kommer klara det där just den här veckan. Men ett hack liksom. Ett hack. För så tänker man ju själv lite. Mm. När man ligger och krävlar på botten som gudarna ska veta att man gör. Och liksom är så förtvivlad så att allt är bara mårdor. Mm. Men jag skulle vilja, säg till om jag tycker jag drar för mycket. Men jag tycker det är spännande att tänka på de figurer som vi har växt upp med lite. Som har format liksom vad en pappa är. Vi kommer inte kanske kunna komma så djupt in. Men jag slänger ur mig nu. Vi har Alfons Åbergs pappa.
Just det.
Och vi har liksom Charles Ingalls, som jag alltid har hållit som så här, världens bästa pappa. Fan, Charles Ingalls i Lilla huset på prärien.
Aj, jag har glömt bort.
Nej, men hur kan du glömma denna med glimten i ögat, Arthur Ringart frisyren, lite äppelkinder, han som fixar biffen med yxan över axeln, hängslena, kärleksfull farsa. Alltså, va? Ni som är alldeles för unga för Lilla huset på prärien, snälla, google it up alltså. Charles Ingalls.
Oh, det, tror... jag hör en liten crush där.
Nej, jag var faktiskt för ung. Ja, nej, men alltså jag har tänkt på honom mer liksom på fredagkvällarna. Nej, men jag har liksom tänkt på honom sen jag blev lite mer tonåring. Nej, jag har aldrig varit kär i honom. Jag var faktiskt för ung, jag var det. Men jag har tänkt på honom som pappa. Åh, min gud. Ja, det är liggboxen och Charles Ingalls. Nej, men alltså... Han var ju väl ändå i film. Om man jämför Charles Ingalls med Emils farsa. Om vi tänker, vem vill du helst ska rätta ditt matteprov?
Vilken sadistjävel.
Ja, men eller hur? Sadistjävel.
Alltså, värsta karaktären ever. Alltså, så, vad är, alltså, det är ju liksom fruktansvärt.
Han har ju visat vägen för generationer av svenska killar. Hur en farsa kan vara. Vad kan vi skylla på honom? Vi har Affe Åbergs farsa som bara egentligen i böckerna är 34 år gammal. Han ser ut som han är liksom... Han ser faktiskt mycket äldre ut. Men det, man kan tappa håret tidigt, det kan man göra. Men, kan och man göra. Kan ha sticka tröja och så här, absolut, och läsa tidning. Och röka pipa.
Trött.
Man kan vara så trött och man kan röka pipa när man är 34. Det gjorde min pappa. Men han är ju i alla fall... Han är ju en figur. Han är inte så att han liksom är superengagerad i det som Alfons Åberg har gjort. Och gör.
Nej.
Alltså, han är inte så här...
Men så var det ju lite då, var det inte det?
Exakt.
Ja, ut och lek mer. Alltså, häng med mig på
det var det noll alltså, engagemang. Var
inte... Precis.
Och där har vi Emils farsa. Han är ju noll engagerad. Det är ju Linusida, höll jag på att säga. Det var Madicken. Det är ju liksom, det är ju pigan och så vidare som får ta hand om barnen. Alfred hade vi där, men han var ju inte farsan. Men han var ju, skulle ju kunna få vara farsan egentligen, kan man ju tycka.
Den härliga storebrorsan som fanns där. Jo, nej, men
vi har Bill Cosby. Det var en annan pappa också när vi växte upp.
Åh, gud.
Nej, men alltså för jävligt vad deppig man blev. Men han var ju en supermanlig förebild, ja, Bill Cosby.
Och gud, den familjen vill man ju bara bo och vara
man
härligt.
Man ville vara
Och så nu med facit i hand. Men jag hade en sån in real life experience faktiskt här om veckan. Då var jag och
Bill Cosby?
Nej, men typ jag var och yoga här på ett jättefint härligt ställe som ser ut som Skansen, men Indonesiens motsvarighet, och de har tagit hit hus, gamla fina hus från hela Indonesien och ställt på ett och samma ställe, och så är det så här fantastisk yogasal och så. Och sen helt plötsligt så börjar jag yoga, så är jag så här, jag bara, men alltså vänta lite, han som är bredvid mig här på yogamattan, är inte det Russell Simmons? Vet vem det är? Alltså, han startade Def Jam Records, alltså hiphop-labeln, och han startade något som heter Russell Athletics, som är en sån här stor hiphop liksom märke som har funnits väldigt länge. Så. Han är så här,
Yesbox.
Ja, Network, hur mycket som helst. Liksom, men egentligen så här, Def Jam var ju liksom bildande i liksom hiphop-sväng, så jag har alltid varit hiphopare. Liksom. Så jag var så här, alltså, jag hade imponerat. Jag bara, shit, det är han. Alltså, så här, så vi sitter och chitchattar lite så här. Och så blev jag lite så här, men gud, det är så ändå kul liksom, för allting är så öppet där på Bali, så jag var så här, för jag borde ens så här, bara prata lite mer med han efter klassen och bara så här, du vet, få lite mer bara kolla, shit vad mycket bra grejer du har gjort, hej och så. Och sen så blev det så många människor på den här yogaklassen så att det blev liksom att jag och han flyttades bort ifrån mig för fler yogamattor skulle emellan. Och jag var så här, ja, whatever. Mm. Han satt och smsade mitt under yogalektionen så läraren fick säga till. Jo. Men det var inte mer än det. Alltså jag är väldigt, väldigt sällan starstruck och så här, men det var mer bara så här, gud, han har ändå presterat något. Kul, jag borde ta tillfället nu när jag ändå är en annan person här och bara prata med. Och sen så när vi skulle så avsluta klassen, då märker jag att han är så här, limmar lite på en annan kvinna som är så här bredvid. Och jag bara var lite så här, men på lite så här oskönt sätt, men jag var så här, ja, whatever. Och sen så fick jag började googla, för jag var så här, vad är det nu han har gjort nu igen? Alltså jag hade inte full koll så här, vad var det så här, för jag pratade inte med när jag skulle därifrån och så. Och så bara ser jag så här, Russell Simmons in Bali på grund av att han är alltså accused of 20 cases of rape efter MeToo-grejen liksom.
Lägg ner,
nej,
Kerstin.
Alltså du vet,
lägg av.
Nej, och Indonesien är typ enda stället som inte har en utlämnings liksom order eller så här, till USA. Så han har så här, lagt ner sin yogastudio i LA, lagt ner en massa grejer och liksom dragit till Indonesien. Och det är så här det officiella. Och så här, tittar man på hans Instagram så är det bara så här religious bla bla bla. Och, så här. Och jag gick ifrån, du vet, lite som med Bill Cosby. Att jag bara, gud, den här mannen borde jag snacka om med liksom, som bara presterat det här och här. Och sen ändå hade jag den där så här, han limmar lite på den där bruden. Och sen bara, ew! Alltså, det var så,
så jävla as.
Sånt intressant resa i huvudet liksom på bara en kvart.
Nu, du kommer osökt att tänka på, du vet att jag vill höra, jag behöver gå för jag har en chaufför som står och väntar här för jag ska åka till filminspelning faktiskt nu, om en minut. Men skit i det bara kort, utan nu är det så här, jag vill veta apropå det du säger nu och vad du kommer säga till Russell nästa gång ni ses på mattan, eller om du kommer trycka ner honom i en split och bara liksom låta pungen gnugga lite extra hårt mot yogamattan, det vet jag inte hur du kommer göra. Men hur har det gått med den här familjen som slog sina barn? Har du kunnat våga göra något där och...
Jag har faktiskt inte träffat dem. Vi har liksom bara sett sig i skolan och vinkat lite. Och jag har tänkt att jag har behövt smälta. Det har liksom dykt upp lite fler saker. Så jag har behövt smälta och tänkt att jag nu när det lugnar ner sig lite den här veckan typ ska kanske ta en, liksom, typ, bara fråga om vi ska ta en promenad på stranden och prata lite om uppfostran och sådana saker. Alltså lite sånt.
Spännande, Isabel.
Ja,
jag har inte släppt detta. Nej. Jag har inte släppt det.
Jag har inte släppt det heller. Det här är ju superintressant. Nej. Och jag har varit så intrigued av hela den här grejen. Bara. Alltså hur ska man förhålla sig till det. Som du sa, alla har vi våra mörka vrår och kammar någonstans, eller hur? Men alla, apropå alla. En sista avslutande grej om det här med fadersgestalter och sånt. Har du sett filmen Call Me By Your Name som kom ut förra året?
Nej, inte än. Jo, med den unga pojken som är homosexuell.
Ja, men precis. Som blir kär
Som blir kär i en
äldre amerikansk. Det utspelar sig på typ den italienska landsbygden och den här familjen är typ
den har sett.
Engelsk, fransk, italiensk och världens härligaste familj. Och den här, deras son och liksom den relationen, det tycker jag är en av de vackraste så här, fadersgestaltsspeglingarna på film ever. Och det finns ett klipp, jag ska lägga upp det här på vår Facebook-sida. För det finns liksom i slutet av filmen så är det som han pratar till sin son om hans känslor. Hans homosexuella känslor kan man säga. Och det är så vackert, eller bara om känslor egentligen. Och det är så här som man önskar så här, åh, kan inte alla papper vara så där? Vi kanske...
Jättebra film och superbra att du tar upp det som till skillnad från Emils farsa och liksom Affe Åbergs pipfarsa. Lägg upp det så att folk kan se den här filmen. Vilken
vi
bra,
kanske till och med kan lägga in ett litet klipp här som man kan lyssna på.
Right now you may not want to feel anything. Maybe you never wanted to feel anything. And maybe it's not to me you want to speak about these things, but feel something you obviously did. Look, you had a beautiful friendship. Maybe more than a friendship. And I envy you. My place, most parents would hope the whole thing goes away. Pray their sons land on their feet, but I am not such a parent.
Det är otroligt fin relation mellan
dem. Det finns hopp.
Ja, Det finns hopp och jag ser fram emot nästa samtal. Och ni som lyssnar, tack för att ni är med oss. Och hörni, glöm inte att vi läser ju era inlägg och vi läser feedback på vad ni vill att vi ska tala om eller saker som ni vill kanske liksom, ja, ta upp eller så. Det är superintressant och det är jättebra med ros och ris och så vidare. Så att please,
vi kanske till och med
skulle
ha en lyssnarpodd om någon gång. Om ni skickar in frågor eller ämnen som vi kan prata om så kan vi ta upp det och diskutera det. Det vore jättekul.
Sånt som vi har droppat och sagt, det här tar vi upp nästa gång som vi släpper. Fram med piskan och påminna oss om detta så ska vi liksom surva lite mer på det. Kära vän där borta. Fortsätt jaga spindlar. Ja, nu rusar jag iväg. För nu, vi hörs snart.
Ja, det gör vi. Ta hand om er.
Kram.
Kram på er.
Hej då alla. Hej.